Välkommen till Fri från kronisk sjukdom, podcasten där vi talar om hur fler syndrom, diagnoser och smärttillstånd än vad vi kanske tror skulle kunna bero på att hjärnan, helt utan att vi är medvetna om det, vrider på symptom i onödan och hur vi blir friska. I förra avsnittet talade jag om det vi kan kalla nervbanesmärta eller hjärnframkallad smärta. Symptom som självklart smärta då. Allt ifrån ryggskott och diskbråck till mera ovanlig smärta som ont i tänderna eller tår, fötter. Men även väldigt vanlig smärta som att man ofta går runt och har värk i axlar och nacke. Utöver smärta så vill jag också lägga till andra symptom och fortsätta i podden tala om huruvida de kan ha en gemensam källa. I det här avsnittet har jag tänkt göra en första flygning över forskning som jag tycker är relaterad till symptom skapade i hjärnan. Det kommer att bli små neddyk i olika forskares studier och tanken är nog inte här att alla lyssnare ska ta till sig varje detalj. Jag kommer heller inte att presentera väldigt detaljerat forskningen. Tanken är mer att få en förståelse för vad som kan ligga bakom symptom skapta i hjärnan. Och det kan hända att jag i framtida avsnitt kommer att stanna längre vid någon av de olika typer av forskning som vi kommer att beröra idag. Vi kan börja med professor Irving Kirsch som började forska inom placebo på 70-talet. Då hade man i någon form forskat på placebo i ungefär 20 år. Anledningen till att jag börjar med honom är att jag ser honom som någon form av pionjär inom placeboforskningen. Även om han inte var först så var han ganska tidig och han är fortfarande verksam. Jag tänker att när jag talar om det här med symptom som skapas i hjärnan så är det naturligt att utgå från placeboforskningen. Eller kanske snarare skulle man kalla det för nocebo. Det är ju helt enkelt när vår förväntan påverkar det vi upplever. Och det är precis det som jag vill utforska i den här podden. Irving Kirsch menar att vi ska inte ens tala om hjärnan och kroppen som två olika enheter. Hjärnan orsakar inte något i kroppen och kroppen orsakar ingenting i hjärnan. Utan så fort något händer mentalt så är det en fysisk händelse också och tvärtom. Det var Irving Kirsch som uppfann begreppet response expectancy, förväntanseffekt. Det innebär en förväntan eller tro som du har att du kommer att uppleva något annat än det du upplever nu. Om det du tror ska hända är en förändring till det bättre talar vi om placebo. Men om du tror att någonting ska bli sämre eller inte bli bättre skulle jag vilja säga, då talar vi om den elaka tvillingen, nocebo. Alltså upplevelsen i kroppen, hur ledsen man är eller hur mycket ångest eller smärta man känner orsakat av någon situation ökas, minskas eller skapas helt av förväntan. Och vi själva kan påverka det här, menar Irving Kirsch. Det psykologiska får en fysiologisk effekt, men återigen då, själva förväntan är redan fysiologisk. Irving Kirsch och de han samarbetade med då har gjort en ganska känd studie på IBS, Irritable Bowel Syndrome. Det är, har jag upplevt, en diagnos som man lätt får om man går till läkare för att man har ont i magen eller andra magtarmproblem och de vanliga undersökningarna inte visar något. Det Irving Kirsch var med och gjorde 2010, det var en öppen placebostudie där personerna som deltog som försökspersoner alltså själva visste att det här är ingen så kallad riktig behandling, utan det här är hittepå. Och ändå fick man ett resultat som var lika kraftfullt som medicin mot IBS. En annan studie som Irving Kirsch var med och genomförde använde sig av data inskickad till själva den myndighet i USA som ska se till att medicin som skrivs ut är säker och effektiv, FDA. Det man gjorde var att man tog en handfull av de allra mest använda antidepressiva medicinerna i USA. Man tittade på det som läkemedelsföretagen själva hade skickat in till myndigheten när de ansökte om tillstånd. Forskarteamet gjorde egna analyser och kom fram till att ingen av de antidepressiva medicinerna hade kliniskt signifikant bättre verkan än placebo på depression. Det blev stor debatt och myndigheten själv, FDA, gjorde om de här testerna och kom fram till samma resultat på decimalen enligt Irving Kirsch själv. Och då gjorde man det på all antidepressiv medicin under flera decennier. Irving Kirsch har i intervju tankar om hur man kan behandla människor som har olika kroniska eller ihärdiga tillstånd. Och han menar att det är väldigt viktigt med relationen mellan läkare och patient. Att man tittar i ögonen, är varm, empatisk. Det här ska vi komma tillbaka till, för det finns andra tankar där att alla inte behöver just den här väldigt förstående, empatiska behandlaren, utan det kanske kan behövas mera auktoritärt beteende för vissa patienter. Irving Kirsch tycker också att det behöver forskas mer på psykoterapi, yoga och meditation, till och med motion, hellre än antidepressiv medicin mot depression. Han understryker också att det är negativt för behandlingen om en patient får vänta på någon av de här åtgärderna. Så det behövs mer resurser. Tor Wager är hjärnforskare på Dartmouth College. Han är övertygad om att psykologisk stress spelar roll för hur immuncellerna svarar, till exempel, och också för det autonoma nervsystemet och allt som regleras via det. Han understryker att om du upplever ren psykologisk stress så kan ju till exempel din hjärtfrekvens gå upp. Och om du tänker på det så är ju det faktiskt hjärnan som har en effekt på hjärtat genom det autonoma nervsystemet. Teamet på det labb som han leder har gjort studier nyligen som visar att det har effekt att höra att andra tyckte att något inte gjorde ont eller att det gjorde ont. Han ser ett klart samband då mellan hjärnan och smärta. Men det går inte att bara säga till folk att reglera det här, utan man behöver ha strategier och verktyg. Vi kommer att komma tillbaka till det. Tor Wager påminner oss om att det autonoma nervsystemet projicerar ut till varje organ i vår kropp, till och med benmärgen. Och på komplexa sätt så sitter det också ihop med immunsystemet. Återigen då, hjärnstammen reglerar bland annat vår hjärtfrekvens, blodtryck, om blodkärlen vidgas, hur vi andas, om vi mår illa och hur vi upplever smärta. Det är känt, menar Tor Wager, att när man har utsatt djur för partiell nervskada så uppvisar de ett smärtbeteende och de fortsätter med det, även när skadan är läkt. Så, det finns vetenskapliga modeller som visar att hjärnan liksom fortsätter att vrida på smärtan, fast det inte längre finns någon anledning. Tor Wagers tankar om var det här sitter hos människan är att det kan vara i prefrontala cortex. Skadan har läkt, men smärtan finns som ett neurominne och vi blir hyperuppmärksamma. Och här skulle jag inte vilja säga att vi blir hyperuppmärksamma, för återigen, det här är ingenting som vi gör medvetet, det är inte vårt fel. Utan hjärnan blir hyperuppmärksam. Det som repeteras blir automatiskt, menar Torweger. Och vi borde repetera annat, lättare sagt än gjort. Men vi återkommer till det i ett annat avsnitt, hur vi kan göra. Dr. Jessica Eccles finns vid Brighton and Sussex Medical School. Jag tycker att det är intressant att ha med hennes och hennes kollegors forskning, kanske inte för att i detalj tala om den och slutsatserna, utan för att hon tar upp så intressanta syndrom och diagnoser och kombinerar dem med intressanta saker. Som till exempel en studie då som vi kommer att börja med här, som kombinerar fibromyalgi och ME, CFS, kroniskt trötthetssyndrom, med inflammation och utmaningar i det autonoma nervsystemet. Jag har också sett henne presentera sånt som människor kliniskt också lider av när de lider av en diagnos. Och det är just de symptom som jag har nämnt tidigare. Allt från migrän, magproblem till sånt som man kanske inte alls tänker i första hand är relaterat i stil med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Närmare bestämt så kopplar hon till det kliniska spektrat vad gäller överrörlighet, EDS. Sådant som skolios, plattfot, fibromyalgi, hudåkommor, ärr, blåmärken och liknande. Mag- och tarmproblem, till exempel IBS och matintolerans. Hon nämner hjärt- och kärlproblem, urologiska problem och gynekologiska problem. Till exempel kraftig menssmärta, irriterad urinblåsa, hur man nu säger det på svenska, irritable bladder på engelska. Hon kopplar också till det kliniska spektrat för överrörlighet, okulära problem, alltså problem med synen, till exempel närsynthet faktiskt, dentala problem och utvecklingsneurologiska besvär som Tourettes syndrom, ADHD, dyslexi och autismspektrumtillstånd. Utöver det här nämns också dysautonomi och smärta såklart, huvudvärk, sömnstörningar, hjärndimma, ångest och mycket annat. En hel del här kan vi väl säga utan jättelång betänketid att det styrs av hjärnan via det autonoma nervsystemet. En av hennes studier går ut på att visa hur smärtan i fibromyalgi och kronisk trötthet påverkas av avvikelser i kamp- och flyktnervsystemet, det vill säga det sympatiska nervsystemet. Och hur samma patienter svarar på inflammation. Hon använder själv begreppet brain body, alltså hjärna och kropp, när hon ska beskriva sin roll i forskningen som hon är med och bedriver. Den studie som jag började nämna, den hade två olika delar. Den första gick ut på att titta då hur det sympatiska nervsystemet påverkade smärtan i fibromyalgi och tröttheten i ME/CFS, kroniskt trötthetssyndrom, genom ett autonomt funktionstest. Patienterna eller försökspersonerna ligger ner och andas på olika sätt, håller i något kallt, räknar bakåt och så mäter man då upprepade gånger smärta, hjärtfrekvens och blodtryck. Tester för smärttröskel och grad av trötthet görs också på de här patienterna. Man utför också ett tilttest, det vill säga man låter den här britsen bli upprest så att patienterna blir stående och kollar då hjärtfrekvens och blodtryck. Man tar även blodprov för att få olika värden och inflammationsmarkörer. Den andra delen i den här studien är att man lägger försökspersonerna i magnetkamera. Här tar man också blodtryck, kollar hjärtfrekvens, inflammationsindikatorer och annat. Och under det att man ligger i magnetkameran så får man också smärtan mätt. Den här studien hade 80 deltagare och några av dem var kontrollpersoner. Resultatet man fick var att försökspersoner med olika ingångsvärden avseende smärttröskel och trötthet fick olika reaktioner på utmaningar i det autonoma nervsystemet och olika svar på inflammation. Så, beroende på grundvärdena i smärta och trötthet svarar patienterna olika på inflammation. Det syns både på blodprov, på vad som händer med hjärtfrekvensen när de reser sig, samt på smärtnivåer och trötthetsnivåer. Och det hon önskar att man ska kunna uppnå med den här forskningen, det är bättre riktade behandlingar och bättre information till både patienter och behandlare. Om vi stannar kvar på Dr. Jessica Eccles så kommer vi också in på överrörlighet, det man brukar kalla EDS. Vi vet att många med ME/CFS, alltså kronisk trötthet, eller fibromyalgi, ofta också har överrörlighet. Och överrörliga har oftare avvikelser i det sympatiska nervsystemet, alltså kampflyktsystemet. Till exempel det här med att man får ökad hjärtfrekvens när man reser sig. Dr. Eccles forskning, som hon har gjort med sina kollegor, visar att många av personer med ME och fibromyalgi har avvikelser i det sympatiska nervsystemet. Det vill säga till exempel det här med att hjärtfrekvensen går upp och att annat händer när man reser sig från liggande till stående. Det som kallas POTS, en diagnos som jag har. Dr. Eccles understryker att hennes forskning innebär inte att ME, CFS och fibromyalgi är psykiatriska tillstånd. Men när vi upplever något i kroppen har det alltid att göra med hur signaler processas och representeras i hjärnan. I Sverige har vi Dr. Karin Jensen vid Karolinska institutet. Hon har bland annat gjort en studie tillsammans med Irving Kirsch, Sara Odmalm, Ted J. Kapchuk och Martin Ingvar. I den studien ingick 49 personer som slumpvis delades in i 4 grupper. Och det man gjorde där var att deltagarna fick se bilder av ansikten på en skärm. Antingen så att de klart och tydligt kunde se bilden eller så fort att det inte gick att medvetet uppfatta bilden. För varje bild gav man smärta till försökspersonerna och de fick gradera smärtan. Och det blev så att varje bild blev en nyckel för hög eller låg smärta. Det den här studien visade var att det spelar ingen roll om man har lärt sig de här nycklarna omedvetet eller medvetet. För i alla fall rapporterade de här deltagarna mer smärta när de fick se en bild som hade kopplats ihop med hög smärta. Och mindre smärta när de fick se bilder som hade kopplats till låg smärta. Även om de faktiskt fick exakt samma smärtstimulering till de olika bilderna. Och det här visar enligt Karin Jensen på Karolinska institutets hemsida att vi människor kan lära oss att förändra vår upplevelse av smärta utan att vara medvetna om det. Det här talar för att omedveten inlärning har påverkan på det vi kallar högre kognitiva funktioner mer generellt. Och här tänker jag som lekman eller lekkvinna att det är viktigt att även om vi använder ordet inlärning här så betyder ju inte det att det här är någonting som vi eller försökspersonerna gör medvetet. Snarare tvärtom med tanke på vad studien syftar till att undersöka och kommer fram till. Det är omedvetet. I Sverige har vi också överläkare Karsten Albeck som är chef för smärtkliniken på Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Han har disputerat på Karolinska institutet och är specialiserad på anestesi och intensivvård. Han jobbar sedan många år även med smärtlindring. Han menar att Sverige har 2 miljoner patienter med ihållande smärta. Han uttrycker sig mera i termer av att det kommer signaler till hjärnan och att hjärnan har ett slags smärtfilter som ska filtrera bort den smärta som inte är aktuell. Men att det här filtret av någon anledning slutar fungera. Han menar också att det handlar om att lära hjärnan att det inte finns något hot, det finns ingen skada och att det är viktigt att komma igång igen just för att hjärnan ska förstå att kroppen klarar det här nu, vad det nu än kan vara rörelser som man har undvikit länge för att det gör alldeles för ont i ryggen eller liknande. Läkaren Howard Schubiner, han har specialitet invärtes medicin. Han är också väldigt aktiv inom det här området neuroplastisk smärta eller nervbanesmärta. Han har varit med och genomfört en studie på sistone där 230 fibromyalgiförsökspersoner deltog. Man hade en kontrollgrupp där man gav lite information som inte förväntades påverka personerna. Man hade en grupp med KBT, alltså kognitiv beteendeterapi, som var specialframtagen just för långvarig smärta, för att leva med symptomen. Sen hade man en tredje grupp, och som var det man ville undersöka. Den kallade man för gruppen för Emotional Awareness and Expression Therapy. Alltså terapi för att vara medveten om och uttrycka sina känslor, fritt översatt. Han poängterar att oftast ligger smärtan i hjärnan och vi kommer att komma in mer på vad man kan göra åt det. Jag skulle också vilja prata om Dr. David Clark. Han är också läkare men han kommer från området gastroenterologi. Det innebär att han har specialiserat sig på bland annat magtarm. Han menar att det finns flera studier nu som visar att kretsarna i hjärnan ser annorlunda ut hos personer som har nervbanesmärta. Så det är en fysisk sjukdom. Ett fysiologiskt tillstånd. Och hur botar man det då? Jo, genom att fysiskt ändra på neuroanatomin. Och hur gör man det? Jo, genom att förstå roten till problemen. I avsnittet som ska handla mer om hur vi gör för att få bukt med våra symptom kommer vi prata mer om vad han tycker att man kan göra. David Clark menar att en sjättedel av alla amerikaner lider av den här typen av symptom och att det motsvarar 30-40% av alla patienter som uppsöker husläkare i USA. Han tycker att läkare måste lära sig att diagnostisera de här problemen. Och han menar att det kan göras på några timmar. Något som är intressant är det som jag nämnde i förra avsnittet. Vi ska prata nu om det här med röntgenbilder eller kanske närmare bestämt magnetkamerabilder. Och hur det kan vara negativt för en patient som vill bli av med sin smärta. Det sägs i de här sammanhangen där vi talar om hur hjärna och kropp hänger ihop och smärta och andra symptom att alla, citat alla, vet att om man gör en magnetröntgen eller MRI på engelska, så är det så att en stor andel, majoriteten av medelålders människor har någon form av avvikelser. Det gäller knän, det gäller axlar, men man brukar framförallt prata om ryggen som ett område på kroppen där det här är vedertaget. Och att det finns en risk då att om man har väldiga smärtor, får en magnetröntgen som visar ett diskbrock eller en förträngning eller att det är snett, krokigt, så kan man luras och tro att det är därifrån smärtan kommer, och då blir noceboeffekten ett faktum ofta. Man tror att man inte kan bli frisk, man tror att man inte kan göra vissa rörelser eller behöver vissa hjälpmedel i vardagen och så vidare. Då vidmakthålls problematiken. Jag vet ju att vi inte nöjer oss med det, att det bara påstås att det här vet man. Den forskning jag har fått tag i, den är tyvärr inte purfärsk. Jag hoppas kunna presentera nyare siffror för er framöver. Det finns en studie från 1997, eller publicerad 97, i European Spine Journal. Målet med den här studien var just att titta på om magnetkamerabilder kan ha en roll när det gäller att utvärdera smärta i nedre ryggen. I just den här studien ville man också se om det fanns några skillnader i de här kamerabilderna vad gällde olika yrkesgrupper. Forskare knutna till den här studien är Savage, Whitehouse och Roberts vid University of Liverpool. Och det man kom fram till var bland annat att det finns inget klart förhållande mellan magnetbilder av ländryggen och smärta i nedre ryggen. Sammanslaget hade 45% av de man undersökte onormal ryggrad i nedre ryggen. Men det fanns inget klart förhållande alltså mellan det man såg i magnetkameran och ont i nedre ryggen. 32% av de som inte hade ont, de som inte hade några symptom, hade onormala. Det här ordet onormal är inom citattecken här, men 32% av de som inte hade några symptom hade onormala ryggrader längre ner i ryggen, och 47% av de som hade ont i ländryggen hade normala inom citat ryggrader i nedre delen av ryggen. Så 47% av de som hade ont hade så kallat normala ryggrader, och de som inte hade ont, av dem hade 32% avvikelser på ryggraden. Det man har som slutsats i den här studien är att en sån här magnetkamerabild utgör inte ett passande verktyg för att kolla vilka som löper risk att få ont i ryggen. En annan artikel publicerades i New England Journal of Medicine 1994 av Jensen, Brandt, Zawadzki, Obuchowski, Modic och fler. Säg det snabbt 5 gånger. Det här var en studie på 98 personer utan symptom, alltså som inte kände någon smärta från ryggen. 36% av de här försökspersonerna hade normala diskar på alla nivåer. 52% av de här personerna utan symptom hade en utbuktande disk, och 27% hade en utskjutande disk. Bara 1% hade en utpressande. Jag ber om förlåtelse här för att jag inte är utbildad inom det här området. Jag översätter det här från engelska, och de ord som används här är att 52% av de asymptomatiska här hade en bulge på åtminstone en nivå, och 27% av dem hade en protrusion, och att 1% hade en extrusion. Det som är lite lättare att ta till sig är att det man kommer fram till är att när man gör en MRI, en magnetkamerabild, på ryggraden i ländryggen, så har många människor utan ont i ryggen utbuktande diskar eller utskjutande diskar. Och slutsatsen är då att i många fall, frequently, skriver de, så kan alltså det vara ett sammanträffande när man hittar någonting i ryggraden på någon som har ont, nedre delen av ryggen. Slutligen på det här temat vill jag nämna en annan artikel i New England Journal of Medicine som ska ha publicerats 2005 från Stanford. Den kommer enligt Howard Schubner fram till att avvikelser på magnetkamerabilder är vanliga, att ryggvärk och ryggsmärta inte syns och att man inte bör använda magnetkamera för att undersöka ryggsmärta annat än för att leta efter infektion, fraktur eller cancer. De symptom som jag är intresserad av att fortsätta fundera över i de här sammanhangen inkluderar bland annat migrän, IBS och andra mag- och tarmproblem, yrsel, illamående, andningspåverkan, hjärtklappning och andra hjärtkänningar, urologiska besvär, gynekologiska besvär. Vissa menar även att neuropsykiatriska diagnoser kan höra hemma i de här sammanhangen. Det talas om komplicerade förhållanden till mat, spel och så vidare. Vissa nämner till och med förmågan att bli gravid, ångest, sömnsvårigheter, allergier. Kanske inte det att en allergi börjar ge symptom, men om den inte ger vika. Och så vidare och så vidare. Det går att rabbla symptomen här och någonstans kan man ju känna så här att om man nämner alla symptom som en människa kan ha så känner ju de flesta igen sig i några. Jag känner ändå att det är så pass många pusselbitar som har fallit på plats när jag har lärt mig allt mer om det här med nervbanesymptom. Och det har varit väldigt värdefullt för mig. Om bara en annan person utöver mig kan bli hjälpt av det här så är jag överlycklig. Jag måste också säga innan vi avslutar det som jag sa mycket i det första avsnittet. Att det här är aldrig patientens eget fel. Det är så lätt när man säger att symptom skapas i hjärnan att det drar igång en massa tankar om att det här inte skulle vara något biologiskt, fysiologiskt, automatiskt utan istället något inbillat och ja, man kan sätta en massa olika etiketter på det. Det här är något som sker automatiskt i hjärnan, omedvetet, men vi kan hitta redskap för att ta oss ur det. Ta hand om dig till nästa gång. Vi hörs om 2 veckor.